naturen bryr sig inte om att du är där just då. Den anpassar sig inte. Den kör sitt race och den tvingar oss människor att anpassa oss efter det som kan hända. Och jag tror att det är lite det som är mäktiga med naturen. Och de sociala koder som du har i ditt område, de funkar inte.
Alla i Sverige ska ha rätt till naturen, enligt allemansrätten som sedan 1994 står inskriven i vår grundlag. Men når naturen verkligen alla? I Ute med P1 idag träffar vi Babek Toloe som använder sitt naturintresse varje dag i jobbet. Han får unga i socioekonomiskt utsatta områden och ensamkommande flyktingbarn att lära sig att leva, överleva, växa och njuta i naturen. Jag heter Linnea Lotto och träffar Babek i Tensta, några mil utanför Stockholm.
Vi är på väg upp på Granholmstoppen, eller Granholmstippen, som är det här områdets högsta punkt, tillhör Igelbäckens kulturreservat. Så vi ska titta ut över träd och förorterna i Stockholm.
För nu är vi bara, ja, ungefär, ja, inte riktigt ett stenkast från Tensta centrum, men en kort bilväg från Tensta centrum, ja, ungefär.
Det tar väl kvart att gå i, ungefär. En kvart 20 minuter.
Men nu kommer vi upp på den här toppen. Vad har vi gått? Inte så många. 100 meter. Wow! Shit, vilken utsikt. Man behöver inte gå så långt alltid.
Nej, det är Tensta. Jag har Akalla, Husby och Rinkeby. Du ser ju ändå hela vägen till Globen.
Ja, man ser Globen här. Ska vi slå oss ner här eller tänkte du gå vidare?
Nej, vi kan sätta oss. Jag växte ju upp där man aldrig... Ja, men när man gjorde fel så fick man ju veta att man har gjort fel. Men när man gjorde någonting bra så fick man ju aldrig veta det. Och sen så när man kom till lumpen, eller när man ryckte in, så blev det väldigt så här kontrast till den uppväxt man har haft. Jag kommer ihåg när vi... Första gången vi skulle typ montera ihop våra vapen och jag gjorde fel, så kom ju ett befäl fram till mig och jag trodde att jag skulle få en utskällning. Så tittade han på mig och så sa han, gör om, gör rätt, och så gick han. Jag tänkte så här, det är något fel på den här gubben.
Det var ju för sig inte heller inte ett jättetrevligt bemötande, men du tyckte det var liksom schysst.
Ja, jämfört med en utskällning så var det ju helt okej. Så gjorde man fel igen och sen så kom han fram och sen så tittade han och så sa han, gör om, gör rätt. Och så gick han. Och då började jag bli så här mer och mer fundersam kring så här, vad fan är det här? Och sen så efter många, mycket om och men, så gjorde man ju rätt. Och det är där skillnaden var. För då kom han ju fram och så tittade han på mig. Och sen så sa han så här, bra, det är så här man gör. Ser du att du har lärt dig? Och det var ju som en chock. Det var så här, va? Sa han att jag var duktig? Och det är lite så här, den här bekräftelsen man vill ha som människa. Det är, många brukar ju säga så här, om jag inte kan vara bäst på att vara bra så kommer jag vara bäst på att vara sämst. Och då går ju att vända på det också. Och det var lite det som hände där. Att jag fick en positiv bekräftelse. Och den är ju så många gånger starkare än den negativa bekräftelsen som vi öser ut mot människor i vår närhet. Och sen när jag muckade, då var det lite det här... Men funkar det för mig så borde det väl funka för alla andra.
Babek Toloe är uppvuxen i både Rinkeby och Bromma. Efter lumpen visste han inte riktigt vad han skulle göra, men folk i hans omgivning tyckte att han skulle använda sig av det han hade lärt sig när det gällde överlevnad och kunskap om naturen. Och så blev det. Han började arbeta i Tensta i ett projekt där eleverna frivilligt fick delta i aktiviteter efter skolan. Och där tog han med ungdomarna ut på hike både i närområdet och på fjällvandringar. Idag är Babek familjehemskonsulent för ungdomar som är placerade hos jourhem och familjehem. De flesta ungdomarna är ensamkommande och han har fortsatt att åka ut i naturen med dem som han har kontakt med i jobbet. Och 2015 så vann han pris som årets friluftspersonlighet.
Jag tror att vi trodde väl i början att det inte skulle funka, men det hände någonting. När man satt där, när mörkret föll, och man satt där vid lägerelden och sen så typ, ja, men man hade myst ner sig lite och hade någon som lutade huvudet mot ens axel. Och sen så började ju snacket. Man började prata om sig själv och ledarna började prata om sig själva och ungdomarna började berätta saker. Och jag tror att det var lite det som gjorde mig beroende till friluftsliv. Den makt, den kraft som naturen är. Den tar ju fram så många sidor hos oss. Så det är sjukt. Och jag tror att man måste kunna rikta den här kraften på rätt sätt. Och jag tror att man måste kunna få ut ungdomar och ge dem möjligheten att få känna och ta del av det här.
Men vad tror du det är då? Att det händer någonting med oss när vi kommer ut?
Människan styrs av sociala koder. De här koderna finns i de områdena som vi bor i. Och de är väldigt styrande. Jag brukar säga att naturen skiter fullständigt i vem du är, vartifrån du kommer, din sexuella läggning, din etnicitet, din religiösa eller politiska åskådning. Den kommer behandla dig precis likadant som alla andra. Din attityd, de roller och de masker du bär funkar inte i naturen. Du kan ställa dig framför ett träd och tjafsa hur mycket du vill. I slutändan kommer trädet att fortfarande stå kvar när du går hem. Så det är den som vinner. Så att det är bara lägga ner attityden.
Nej, att skrika på ett träd är ingen idé om du vill få en reaktion. Men många av ungdomarna Babek åker ut med tar med sig attityden ut i skogen.
De försöker ju. Det är ju deras trygghet. Det är ju deras identitet. Det är lite så. Jag har varit med när ungdomar har... Nej, jag vägrar gå. Jag ska sätta mig på den här stubben och så ska jag sitta här. Okej. Då får du sitta där. Och så sitter de. Och så blir det lite kallt. Och man kanske är 200 meter bort i skogen. Och så sitter de där och sen så börjar mörkret komma. Och sen efter ett tag så hör man... Då funkar ju inte den här attityden. Och då börjar man ju höra typ någon ropa efter den. Men då kan man ju inte gå fram och bara... Vadå, är du rädd eller? Det funkar ju inte, för att då slår man ju tillbaka dem till den här känslan av att man får inte visa svaghet. Man får inte visa att man är rädd. Utan då får man ju som ledare vara lite så här schysst och gå fram och säga, fan, du ropar, vad är det som hänt? Ja, jag visste inte vart ni var. Ja, men fan, vi var här. Men fan, bra att du ropar på mig så att jag... Så här, ska jag sitta här med det? Så sitter man där och så låter man det sjunka in. Och så väntar man ju på att den personen säger, ja, men ska vi gå vidare? Eller så kan man själv som ledare, men ska vi gå en liten bit till? Så att man är ju hela tiden så här med och man får ju hela tiden anpassa sig efter ungdomarna. Man får ju så här frågor varje gång vi ska ut. Så här, finns det björn? Ja, det finns björn men inte här. Finns det varg? Ja, men inte här. Så det är mycket så här, det är mycket rädsla. Men det är mycket okunskap. Den här rädslan bygger ju på en okunskap. De vet ju inte. Man björn igen. De har ju aldrig sett en björn. Eller så har de sett en björn på Skansen. Men de... Eller så har de hört någonting. Eller sett något tv-program om björnar. Men... Och deras kunskap bygger ju på just det. Men när man är där och man inte stöter på en björn. Då får man en annan typ av kunskap. Då kan man ju berätta. Så här, men björnen vet ju att du är här långt innan du själv visste vart du var. Det är mycket så här frågor kring så här farliga djur och sånt där. Då får man ju berätta. Men det finns inga farliga djur på den här planeten egentligen. Alla djur är farliga om man hotar dem eller försöker skada dem. Så det blir ju lite så. Och så växer ju respekt fram också. En förståelse. Jag tror att det är lite det. Men man har ju varit med om mycket så här roliga händelser. Jag hade någon gång när vi var uppe och skulle bestiga Kebnekaise med ett gäng ungdomar så hade vi en ung kille som var så här. Han höll på och jävlades med alla andra. Och till slut så fick vi ledare lite så här, vi fick nog. Så vi tänkte så här, men nu utmanar vi honom i hans roll. För han var ju den här, han hade ju rollen som den roliga, skämtsamma, dryga så, killen. Så att vi började typ dryga oss mot honom och han var ju skitsur. Så han bara, nu går jag hem. Och vi så här, mitt uppe i Karlfjället. Vart ska du? Bara, jag ska hem. Okej. Okay. Så bara gick han mot fjällstation och... Och vi ledare satt och tittade. Så här. Man ser ju ganska bra. Det var så här fint väder. Vi satt och tittade så här. Och han bara gick och gick och gick. Och så stötte han på några renar och blev livrädd. Så han sprang iväg. Och frågade de andra ledarna. Ska vi gå efter honom? Så här, ja, vi kan väl gå och kolla vad som har hänt. Så gick vi. Och han var helt så här hysterisk. Så bara såg en älg. Så bara, nej, ren. Vadå ren? Den var skitsmutsig. Och jag så här, och då börjar man ju fatta så här, men shit. det som är självklart för mig är ju inte så här självklart för honom. Han kunde ju inte förstå, eller han kunde ju inte fatta varför man hade dött ett smutsigt djur till ren. Det var så här. Och det var ju han, och det var ju kul. Så att man lär ju sig väldigt mycket om ödmjukhet. Och jag tror att ungdomar behöver det, jag tror att människan behöver det överlag. Det är så här, vi lever i ett så stressat samhälle, så det är stört.
Hej!
Kom igen nu. Kom igen. Hela vägen upp.
Är det sådär dina ungdomar låter när de kommer upp på Kebnekaise? De är lite yngre.
De är som ni. Vad vi gör, vi sitter och pratar. Vad gör ni? Ni ska gå till det gröna.
Ja. Jag är jättesvettig.
Ja, men du är så duktig.
Hej då.
Man får höra ganska tidigt att så här, män gråter inte. Det är fel att visa svaghet, för någon kanske kan utnyttja den svagheten till sin fördel. Och då växer man upp i så här, att gråta är inte okej, att vara ledsen är inte okej. Man får inte visa att man är rädd. Men sen så när man sitter där i det här, när det är mörkt, så det enda man har som en trygg punkt är relationerna man har till människorna med, som är bredvid sig, och sen så elden, så kryper ju den här rädslan fram. Och jag tror inte det är diskussionerna som följer med, utan det är det som händer när de helt plötsligt så här flyttar och sätter sig så nära.
Hej.
Nej, men då, det är så att de liksom kommer och...
Ja, men de kommer och sätter sig så här tajt in på en, och man blir så här. Och de vågar ju, man märker ju att de är lite så här främmande, skrämmande, lite små nervösa över att det är mörkt, det blir mörkt. Men man bara låter det vara. Så här, man lyfter inte upp så här, vadå, är du rädd eller? Det är inte viktigt, utan de kommer och sätter sig bredvid, och sen så får de ju den här tryggheten av att vara nära. Och jag tror att det är det som är viktigt för dem. Då får de ju möjlighet att vara sig själva utan att någon dömer dem. Så man blir ju lite som naturen. Man dömer inte dem för vem de är.
Eller det här trädet som...
Ja, men när man blir det här trädet som de kan tjafsa med, som fortfarande kommer stå kvar oavsett hur mycket de än tjafsar och kallar den för saker, så är man ju fortfarande kvar. Kaffe har jag lärt mig. Det är ju viktigt. Du fick den gröna kåsan. Jag hade med mig en rosa också. Nej, men det är jag tycker det är lite så värdelöst att saker gör sig grönt ute i naturen. Det är så upplagt för att tappas bort.
Jag kommer aldrig hitta den igen.
Ja, nej, men neonfärger är ju, har jag lärt mig efter många år. Det är bra.
Och där är Kista.
Där är Kista, ja. Och där är Akalla. Det är magiskt. Det här är så häftigt.
Och det är enkelt. Det är liksom, gå upp ett berg och ungarna bara, wow!
Ja, men det är ju så. Det var ju lite så här. Jag började se naturen på ett annat sätt. Jag fick ju faktiskt möjlighet att lära mig igen. Eller jag lär mig hela tiden. Men jag fick ju möjligheten att se naturen på nytt när jag blev pappa. Så här, man planerade så här, världens längst. Ja, nu ska vi gå till det här vindskyddet. Och det här vindskyddet är några kilometer bort. Så planerar man så här. Blir han trött, då bär jag honom hela vägen. Och sen så kom han 200 meter. Och sen så satte han sig och tittade på typ en myrstig. Och det var det roligaste och bästa och mest fascinerande han hade sett. Så då var pappa också tvungen att gå ner på huk. Och sen så satt vi där och tittade på de här myrorna. Och allt man hade planerat, det gick ju inte. Så att till slut var det att göra upp en eld där och grilla korv där. Så det var lite det också som fick en att reflektera kring så här, barn, hur de uppfattar saker. De är så närvarande. Vi är så frånvarande.
Alltså, min erfarenhet är ju att dagens människor kan väldigt lite om naturen.
Vi är många som gillar att vara ute i naturen. Men hur bra är vi på att veta vad vi egentligen ser och hör? Ja, inte särskilt bra om jag frågar Thomas Öberg, som en del av er nog känner igen från Naturmorgon i P1. Han är biolog, fotograf och skribent. Och han tycker att just språket är viktigt för att vi ska kunna ta till oss av information om naturen. Sånt som du kan hitta i broschyrer eller informationstavlor längs leder.
Alltså, svenskar idag känner inte igen våra vanliga trädslag. De kan ytterligt få fåglar. Och växterna de ser, ja, det är väldigt låg kunskap jämfört med hur det var för 50, 60, 70 år sedan då varenda svensk skolelev skulle pressa 100 växter på sommaren. De kunde ju växter, men idag är det inte så. Så att därför vill jag ju berätta om det här på ett sätt som att det förhoppningsvis väcker intresse och att människor blir intresserade och vill lära sig mer. Och då tror jag att jag jobbar ju väldigt mycket med texten. Då är det väldigt viktigt att berätta om vad... Nu hörs det nötskrika. Kommer flygande här. De far nu och samlar mat och hamstrar här. Då tycker jag att det klassiska sättet att skriva skyltar, där man skriver att i naturreservatet förekommer, och sen räknar man upp lite fåglar, sällsynt observeras också, och sen räknar man upp några till. Hur kul är det? Jag tycker jag vill höra vad de olika djuren gör, och det är väl det språket jag vill ha. Skrattmåsar och dvärgmåsar fladdrar över vattenytan på jakt efter sländor. En brun kärre kretsar över kaveldunet. Då lever vattensorkar och grodor farligt. Alltså redan här får jag bilder av vad djuren håller på med. Det är så mycket intressantare, tror jag, och medryckan än att höra att här förekommer bland annat. Kan jag vara lite väckelsepredikant och liksom väcka människors intresse för att faktiskt lära sig någonting? Kanske det rent av ta reda på mer.
Oj, var det där en nötskrika?
Det var en nötskrika, ja.
Jag tillhör ju en av dem som inte kan fågelläten särskilt bra. Men tycker det är spännande, för varje gång man är i skogen så funderar man, vad är det här nu för någon?
Vi kommer att landa i granen där.
Är det den vi ser?
Ja visst, ja, visst. Det är en kråkfågel. Låter ju inte så fagert i våra öron. Det är inte en koltrast precis. Du såg den vita övergumpen som lyste väldigt när den flög iväg. Det är också typiskt kännetecken.
Men kunskapen som du säger, den fanns ju kanske hos, ja, det blir väl ändå din generation, ja. Och innan, och sen efter det har det liksom mattats av.
Jag tror det, och särskilt artkunskapen. Den var ju inte på modet längre på 70-80-talet, ens på universiteten. Man skulle inte kunna arter, man behövde inte det.
Oj, men... här är det en liten råttamus som han
blivit. Ser du? En liten
skogsork.
Det är en skogsork. Den var jättedöd. Ligger där platt. Jag vet inte vad som har hänt med den. Men ser att den är ganska kort. Lite hårig svans.
Ja.
Och då är det alltså inte en mus. Eller
de har längre svans.
De har längre svans. Alltså. Och sen finns ju egentligen inte möss här uppe i Norrbotten. Utan det som finns, ja så är det. Den som finns, det är sorkar och lämlar. Men det är en sork det där.
Ja, sork, så. Korta svansar i alla fall.
Ja, då korta, kan man, håriga svansar.
Det kan man komma ihåg.
Ja.
Ja, men det här om kunskapen om naturen, vi var inne på det. Ja.
En del pratar ju om biologisk analfabetism idag. Alltså att barn har inte ens språket för det här med naturen. Just i och med att man inte har arterna med sig, det som man har väldigt stor vikt vid förr i tiden. Och sen är det också så att det du vet någonting om, det upptäcker du. Det du inte vet någonting om, det märker du inte ens när du kommer i naturen. Kan du ett fågeläte, då upptäcker du den där fågeln hela tiden, lite varstans. Kan du inte fågelätet, då är det bara ett kvitter och det säger ingenting till dig. Och samma, kan du namnet på en blomma? Här till exempel blommar. Rödbläran, det är ju en försommarblomma vid midsommartid. Och nu blommar den för fullt här i september. Berättelse, här har du de gamla blommorna som är nu fröer som till och med skallrar riktigt här in i kapslarna. Det var det som blommade i midsommar. Sen chansar de. Ja, går det så går det. Och så prövar vi att blomma en gång till, för det var en varm och fin höst nu. Vi testar om vi inte kan blomma ett tag till. Och så gör de det i september här. Och kanske kan det bli frön här. Och då har de möjlighet att maximera sin avkomma. Ja, det är sådana små berättelser som finns till varenda art.
Och så blir det genast lite roligare.
För ja, att
det
och då inte bara upptäcker man den också. Ja. Och då ser, oj, blommar rödblära nu här, tänker du då. Det är ju en försommarväxt. Och så finns berättelsen där. Ja, här har vi också något som hör vår
inte
moderna tid till.
Inte hör naturligt
här
till.
Här ligger det då en påse med pepperoni-chips. Heta, frasiga. Oemotståndliga. Och som gjorda för fredagsmyset eller onsdagshålligånget. Men de är inte gjorda för att ligga ute i ett naturreservat.
Nej.
Nej. Stoppar du ner den där i min ryggsäck?
Det här är Ute med P1 och vi ska tillbaka till Tensta och Babek Toloe. När han fick höra om en 30 mil lång expedition där 29 personer från olika länder skulle ta sig fram med hundspann från Signadalen i Nordnorge till Jukkasjärvi i svenska Lappland, så tog han chansen och anmälde sig. Och han blev vald som en av två svenskar att få åka med. I vintras var det dags, och för honom så blev kontakten med hundarna den kanske starkaste upplevelsen.
Hur trött man än var så var det hundarna som var det viktiga. Det var så här, när vi kom in 3 timmar för sent och man var helt utmattad och hungrig, så var det så här. Det var inte bara att sätta sig ner och börja äta, utan det var så här, okej, okay, hacka upp mat till jyckarna, mata dem, fixa i ordning sovplatser till dem. Och sen så fick man ju ta hand om sig själv. Och det var ju lite den här samspelet med djuren och sen så samspelet med naturen, för att det är ganska tyst när man åker hundsläde. Det är inga motorljud, ingenting. Utan det är bara tyst. Du hör naturen. Man fick ju väldigt mycket tid för sig själv. Och man fick ju väldigt mycket tid för reflektion kring vem man är och vad man ville göra. Så det behövdes verkligen. Och jag blev ju så här helt tårögd. Jag var så tårögd när jag skulle åka därifrån. Så här. Och alla var så här, men varför är du... Alla var ju ledsna. Eller det var ju ingen som ville åka därifrån. Men jag tror att det var mest att man inte ville skiljas från hundarna. Jag försökte ju sno med mig. Först försökte jag sno med mig alla 6. Men det gick inte Tom Frode med på. Så försökte jag hassla till mig en. Så jag hade en hund, Matt då. Han var en ung hund. Han kunde inte sova på snö. Så man var ju tvungen att bädda fint. Så första natten så hade jag ingen aning, så han sov ju stående. Så han var ju så trött på morgonen. Och sen så...
Stod han hela natten i tältet?
Ja, han stod och föll ihop så här. Så stack han. Så jag tyckte ju så synd om honom. Så här. Och hans polare, hundpolare, försökte ju lära honom att lägga sig ner, men han vägrade ju. Så han skulle inte sova i snön. Han skulle sova på granris. Det är svårt att hitta granris på kalfjällen. Eller på den arktiska tundran. Men han var ju en sån kämparhund. För att så fort man drog fram selarna, då var han igång. Det var så här, han var inte trött, utan skulle framåt. Så jag pratade lite med Tom. Så bara, den här hunden, han är ju lite speciell. Han är ju inte som alla andra hundar. Ja, han är ju lite dum, sa han. Ja, kan man väl säga. Så här, kan jag få honom?
Fick du honom?
Nej, jag fick ju inte honom.
Ute med P1 är slut för den här säsongen, men vi kommer tillbaka igen till våren. Och om du har missat något tidigare program så kan du hitta alla avsnitt på sverigesradio.se. Sök där på Ute med P1 eller i appen Sveriges Radio Play. Och vill du se bilder och filmer från inspelningarna av reportagen, kanske dela med dig av egna bilder och upplevelser från naturen, eller tipsa om ämnen du vill höra i programmet, så hör av dig till oss på sociala medier där vi heter som programmet Ute med P1. Vi hörs!